Hej och varmt välkomna till Atopikerpodden. Jag heter Carolina Kiesel och arbetar på läkemedelsbolaget Sanofi som producerar den här podden. Idag kommer vi ha fokus på astma och vi kommer träffa Caroline Stridsman som är sjuksköterska på Sunderbyns sjukhus. Hon är forskare och registerhållare för luftvägsregistret. Med andra ord har hon väldigt god kunskap om just astma. Hej och varmt välkommen Caroline.
Hej Carolina och tusen tack för att jag får vara med idag i den här podden.
Det är jag som ska tacka. Jag tänker att du får börja med att berätta lite om dig själv, Caroline.
Ja, precis som du sa så är jag sjuksköterska och jobbar då vid lung- och allergisektionen vid Sunderby sjukhus. Det är alltså en specialistmottagning, en lungmottagning uppe i Luleå. Och förutom det så är jag då docent i lungmedicinsk forskning vid Umeå universitet. Och jag är också registerhållare då för det nationella kvalitetsregistret, luftvägsregistret. Forskare är jag, både vid Olinstudierna uppe i Norrbotten, obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten är hela namnet på den studien, och också då vid luftvägsregistret. Och under de senaste åren har jag också haft en del nationella uppdrag som jag tycker är superroligt att jobba med. Dels så har jag varit med en grupp som har jobbat med Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL. Och sen så har jag också varit ordförande vid SKR. Där finns det en nationell arbetsgrupp som har jobbat med vårdförloppet för KOL som faktiskt är publicerat nu för ungefär en vecka sedan. Och nu håller jag tummarna att det också blir ett vårdförlopp för astma, för det är någonting som faktiskt behövs. Och jag har en man och jag har tre barn och det är mycket sport på fritiden, både fotboll, skidåkning, skidskytte. Och sen är jag också en hästtjej, så det är i stallet jag hämtar min energi för att orka jobba liksom så mycket som jag faktiskt gör.
Ibland skulle man kanske behöva mer än 24 timmar på dygnet, eller hur?
Det är nog så faktiskt.
Mm. Ja, visst är det så. Du sa att du har ju även en mottagning där du träffar patienter på Sunderbyns sjukhus. Så hur förklarar du för dina patienter vad astma är och vad det beror på?
Jag brukar alltid försöka förklara enkelt och göra liksom min patientutbildning så enkelt som möjligt. Och för det första så är det ju astma är ju en inflammation i luftvägarna. Och det är också inflammationen som orsakar symptomen. Och det är ju här då inhalationskortisonet är så otroligt viktigt. För det är ju det som hjälper till att dämpa den här inflammationen. Så det är därför är det viktigt att ge patienterna information av vad de här inhalatorerna innehåller för några substanser, vad det är för någon medicin man faktiskt använder och vad det är i de här olika inhalatorerna som de här patienterna ofta har då. Ibland, och det är inte något bra, men ibland så har man alldeles för många inhalatorer kan jag tycka, och då använder man dem på fel sätt för att man ska göra olika med varje inhalator. Och det är faktiskt många som inte vet vad de här medicinerna gör för nytta. Så det tycker jag är superviktigt då att gå igenom. Och eftersom jag då arbetar på en specialistmottagning så träffar jag ju mest patienter då med okontrollerad astma. Och också då försöka förstå om den här patienten som jag möter har en okontrollerad astma som kan bli bättre med hjälp av mediciner. Eller om den här patienten framför mig har en svår astma som man kanske behöver gå över då till biologisk behandling. Och det tycker jag också är viktigt. Och sen att få med patienterna och förstå skillnaden själv på om man har en okontrollerad astma. Eller faktiskt att den här astman, att det är en svår astma som är jättesvår att få kontroll på. För det är ju med hjälp av behandlingen vi särskiljer okontrollerad astma från svår astma. Och sen det här med orsaker till astman, det är också viktigt att ta upp i patientmötet. Och förutom ärftlighet så pratar vi ju alltid då om, eller pratar jag alltid om eventuell yrkesexponering. Är det faktorer på arbetet som triggar igång att man mår sämre i sin astma? Är det allergier? Har man haft mycket infektioner i barndomen? Är man för tidigt född? Har man rökt tidigare? Röker man idag? Det är ju superviktigt liksom att ta reda på. Har man samsjuklighet? Har man andra sjukdomar som kan göra att man tänker att det triggar astmabesvären? Och ibland kanske det till och med är så att det är en annan sjukdom som gör att man kanske känner andfåddhet. Så att mycket av de här sakerna pratar jag om med mina patienter. Och det här med övervikt är ju också vanligt vid astma. Och då är det ju livsstilsråd och livsstilsförändringar som jag går igenom. Så det brukar handla om ganska så mycket det här med mötet som jag har med dem som lever med astma som jag träffar.
Vad är då den vanligaste frågan eller funderingar som du får från dina patienter?
Oh, det är en ganska så svår fråga att svara på, men under pandemin var det helt klart det här med covid då. Hur farligt är covid om jag med astma får det? Och det kunde vi ju inte svara på, för vi visste ju inte det från början. Men tack vare luftvägsregistret faktiskt så kunde vi ganska så snabbt publicera en artikel som visade att det var inte fler som hade astma än i befolkningen som insjuknade i svår covid-19. Och det var ju en trygghet att veta om. Men sen att det här med att astma får inte vara okontrollerad. Okontrollerad astma är någonting då som kan öka, eller som vi såg då kunde öka risken för att man drabbades av svår covid-19. Så det var en vanlig fråga vid pandemin. Och det är där vi också kan ha en stor hjälp av våra register här i Sverige och liksom snabbt finna svar på saker som dyker upp i samhället. Men om jag inte tänker på det här med covid-19 utan i vardagen så kanske inte jag får fråga eller fundering. Men det jag ibland själv blir förvånad över det är att patienterna säger till mig efter patientmötet: varför har ingen sagt det här tidigare? Och det kan handla om allt från när vi har pratat om vad astma är för något till när vi har pratat om triggerfaktorer, inhalationsteknik och så vidare. Och just den frågan, varför har ingen sagt det här tidigare? Det visar ju verkligen hur viktigt det här med patientutbildning är och att man måste ge det tidigt i sjukdomsförloppet. Och man måste också ge det vid upprepade tillfällen. Så det är nog egentligen det vanligaste som jag träffar på en specialistmottagning. Varför har ingen sagt det här tidigare?
Om vi vänder på frågan, finns det något du alltid lyfter eller berättar för dina patienter? Något som du verkligen vill att de ska få med sig från sitt besök hos dig?
Det de alltid får med sig, det är en skriftlig behandlingsplan. Och där i den här behandlingsplanen så försöker jag då sammanfatta i punktform det som vi har pratat om på mötet. Och det kan också handla det vi pratade om tidigare här. Allt från att man ska tänka på att man har rätt inhalationsteknik. Men också de patienter som kanske har mycket sekret. Att man har liksom upphostningar, så går jag alltid igenom sekretmobilisering och det skriver jag också ner i den här behandlingsplanen så man ska komma ihåg och fortsätta göra det hemma. PEF som vi har pratat om tidigare skriver jag ner. Men självklart också det här med astmamedicinerna, hur man ska ta dem när man mår bra och hur man ska göra när man börjar bli sämre. Och att det är superviktigt att hålla koll själv på om man håller på att bli sämre i sin astma. Vad är det som gör att just jag blir sämre och hur reagerar min kropp när en försämring börjar komma? Och ibland har jag patienter med okontrollerad astma där jag under ett mottagningsbesök kanske gör ett pricktest och det visar sig att man är allergisk mot pälsdjur. Och under det här samtalet så kommer det fram att man kanske har en katt eller hund hemma. Och då är det såklart att samtalet handlar mest om det. Att det mest troligaste är den här katten eller hunden som triggar astman så att den är okontrollerad. Och steg ett i astmabehandling är ju alltid att hålla sig ifrån det som faktiskt triggar igång besvären. Så det är de här sakerna jag skriver ner i behandlingsplanen. Och det som står i den beror ju på vilken patient jag har framför mig just i det mötet.
Jättebra. Skulle du kunna på ett enkelt sätt förklara vad PEF betyder?
PEF är ett verktyg som man faktiskt kan köpa receptfritt på apoteket också. Men man kan också få det utskrivet på recept av en läkare. Men det är en förkortning av peak flow mätare som vi säger då. Och den mäter då den maximala utandningsflödet liter per minut. Så man får ett, när man blåser i den här, man blåser ut kraftigt och så får man ett värde som visar då på liter per minut. Och det som är viktigt att veta det är att de här PEF-mätarna inte är validerade på något sätt, så att man ska alltid använda samma och jämföra sig själv mot det mätvärdet som man själv liksom producerar. Och då kan man alltid ta reda på vilket är mitt bästa mätvärde. Och blåsa i den här peffen då och då för att se att man verkligen hamnar på det här bästa mätvärdet. Och hamnar man under den, då vet man ju att nu håller någonting på att hända. Nu håller den här inflammationen kanske i luftvägarna på att öka då eller bli sämre.
Ett annat ord som vi använder ofta är sjukdomskontroll. Skulle du kunna förklara vad det betyder på ett enkelt sätt också?
När jag pratar om sjukdomskontroll, då menar jag nog egentligen astmakontroll, graden av astmakontroll. Och vi har väldigt enkla formulär som kan hjälpa oss att mäta graden av astmakontroll, till exempel astmakontrolltest. Och det här testet är faktiskt någonting som Socialstyrelsen också rekommenderar att vi i vården använder vid varje patientbesök. Den har 5 frågor som man som patient själv svarar på. Och får man 19 poäng eller lägre i det här testet så brukar man säga att man har en okontrollerad astma. Och då behöver man ju träffa vården för att gå igenom liksom, vad är det som fallerar här, vad kan vi förbättra? Men till det här testet, det mäter ju egentligen bara symptom. Och till sjukdomskontroll, där kan man också titta på det här med lungfunktion. Dels att man har mer symptom som vi kan då fånga via ACT-testet. Men sen kan man också titta på lungfunktionen om man har under 80% av förväntat värde. Det är också en sån här parameter som vi brukar titta på. Men sen också om man har exacerbationer, sån här försämringstillstånd, att man kanske behöver utöka sin medicinering. Man har återkommande förkylningar och så vidare. Det är också en parameter som vi kan lägga in i det här begreppet sjukdomskontroll eller okontrollerad astma.
Det finns ju idag en rad olika behandlingar för astma och nu sista åren så har ju patienterna fått tillgång till fler och lite nyare typer av behandlingar. Hur tycker du att din och patienternas tillvaro har förändrats i med det här?
Precis, det är egentligen precis de här patienterna som jag träffar på våra lungmottagning eftersom det är de som har en svårare astma som ska vara hos oss. Och det är faktiskt helt fantastiskt att följa de här patienterna som under så många, många år har haft en väldigt dålig livskvalitet på grund av sin astma och haft då en okontrollerad sjukdom. Men tack vare de här nya biologiska läkemedlen har man då fått ett nytt liv. Och det var en kvinna specifikt som berättade att hon hade kunnat börja vara ute i skogen igen och plocka bär. Någonting som hon inte hade kunnat göra på åratal, inte sedan hon var ung faktiskt. Och sen berättar många andra patienter, framförallt att deras sömn har blivit så mycket bättre. Att man äntligen kan sova en hel natt utan att vakna av astmabesvären. Och det vet vi ju, att kunna sova det är ju guld värt. För då kan man ju faktiskt fungera som en människa sen under dagen också. Men jag vill också säga att det är viktigt att komma ihåg att de här nya läkemedlen faktiskt inte hjälper alla. Och att det är otroligt viktigt att vi från vården fortsätter följa de här patienterna. Och att man hela tiden utvärderar och faktiskt eventuellt ibland avslutar behandlingen om den inte har haft den effekt som vi har förväntat oss. Eller att man kanske provar en annan sort. Men med andra ord så här är det här med utvärdering och uppföljningsbesök superviktiga, både inför att man sätter in den här nya behandlingen men sen också att man fortsätter följa efter att man har initierat den nya behandlingen.
Vi har pratat om covid lite grann innan här och det är ju ett högaktuellt ämne som tyvärr förföljer oss. Och du har en ganska färsk publikation från 2022 just om kopplingen mellan svår astma och riskerna med covid. Kan du berätta lite grann vad du kom fram till i studien?
Egentligen så använder vi oss av det enkla formuläret som jag pratade om tidigare, astmakontrolltest, för att identifiera personer med okontrollerad astma. Så de vi studerade var egentligen inte de som hade svår astma utan det var de som hade okontrollerad astma uppmätt med det här enkla formuläret. Och i den här studien så deltog då över 150 000 patienter med astma från luftvägsregistret. Och här hittar vi ungefär 1000 då som hade en svår covid-19. Och svår covid-19, det var att man antingen vårdades inneliggande på grund av svår covid-19 eller att man avled på grund av svår covid-19. Och förutom då det här med övervikt och fetma, manligt kön och att man hade samsjuklighet med hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, som vi också vet var risker i befolkningen för att drabbas av svår covid-19, så blev det supertydligt att hade man ett ACT-poäng, ett astmakontrolltestpoäng 19 eller lägre, så hade man också en ökad risk att drabbas av svår covid-19. Och det här fyndet tycker jag är jätteviktigt, just att vi använder oss av det här enkla formuläret. För det här är ju ett sätt för oss i vården att faktiskt identifiera den här sårbara gruppen som kanske också behöver mer insatser av oss från vården för att kunna förbättra sin egen sjukdomssituation. Och som patient så är det också viktigt, tänker jag, att veta att det här enkla formuläret finns och att man alltid kan fylla i det själv och faktiskt kontakta vården om man upplever att man har en okontrollerad astma. För som jag sa från början så är det inte många med astma som blir kallade på regelbundna uppföljningsbesök. Så här kan det vara bra ibland att ta tag i saken själv också.
Jätteviktigt. Du har sagt tidigare att, och jag också, att du är registerhållare för det nationella kvalitetsregistret Luftvägsregistret. Hur uppkom det här registret och vilka är det som är med och registrerar data och vet du hur många patienter som är med där idag?
Luftvägsregistret startade för 10 år sedan, så att det är faktiskt ett relativt nytt kvalitetsregister i Sverige. Vi har ju en lång tradition i Sverige av att ha såna här kvalitetsregister gällande olika sjukdomsdiagnoser. Många har funnits sedan 80-talet och till och med mycket längre tillbaka i tiden. Och jag tror att det har varit en av de viktiga framgångsfaktorerna, att det var personer från olika ställen i Sverige som var med och startade upp registret så att man får den här spridningen. För syftet med de nationella kvalitetsregistren, det är ju att utvärdera om vården i Sverige är jämlik. Idag är alla regioner med i registret. Alla registrerar, men det skiljer sig väldigt mycket hur många enheter per region som faktiskt är aktiva registrerare. Och de flesta har direktöverföring av data och det menas då att data åker direkt från patientjournalen till registret. Och det här är också något som vi har haft som ett mål, att sjukvårdspersonal inte ska behöva dubbeldokumentera. Att man först dokumenterar i journalen och sen i registret, utan här räcker det att man dokumenterar på ett ställe och så kan man sen utvärdera då i registret. Så idag så är det faktiskt 90% av all data som förs över via direktöverföring och det är vi jättestolta över. Idag finns det över 400 000 patienter med astma och KOL i registret och av de här så har ungefär 300 000 astma och det är då både barn och vuxna som finns med i den gruppen. Och sen har vi 100 000 då som har KOL och av de här 100 000 med KOL så har ungefär 19% en samtidig astmadiagnos. Så man kan ju faktiskt ha både astma och KOL. Så även om vi inte fångar alla som har astma eller KOL i det här registret idag så är det en otroligt bra grund för att kunna studera om vården följer då evidensbaserade riktlinjer och om vården är jämlik. Och det är för att vi idag har så otroligt många patienter som är med i registret.
Du sa att jämlik vård är ett övergripande syfte med registret. Men jag tänker om vi tittar både från patienthållet och vårdhållet. Har du några mer saker som gör att det är bra att vara med i ett patientregister?
Ja, precis. Som medborgare patient så är det ju jätteviktigt att vården är jämlik. Har jag astma och går på en vårdcentral i Stockholm så vill jag ju få samma behandling som om jag går till en vårdcentral i Boden eller i Skåne eller i Kiruna eller liksom var som helst i Sverige. Och om vi inte har ett kvalitetsregister så är det omöjligt att veta hur det egentligen förhåller sig. Och vi vet att de regioner som är sämre på att registrera har också ofta en sämre astma- och allergivård. Så det hör lite ihop det här. Så det är jätteviktigt att regionerna faktiskt är med och registrerar för att visa att ja, vi är faktiskt inte sämre än vad någon annan är. Och hur kan vi veta det då? Ja, för när vi jämför våra registreringar i luftvägsregistret med Astma- och allergiförbundets utvärderingar av hur astma- och allergivården är, så ser vi ofta att de här kartorna ser ungefär liknande ut. Vi ser vars det liksom brister mest. Och det tror jag som patient är viktigt, att man verkligen kan känna sig trygg i att man får en vård utifrån evidensbaserade riktlinjer. Sen från vårdperspektiv så är det också viktigt att utvärdera den här datan, både nationellt, att man gör de här jämförelserna nationellt och att vi har en jämlik vård, men också regionalt och lokalt. Så när jag på min enhet registrerar in data i luftvägsregistret så är det superviktigt att jag tar tillbaka datan, analyserar den, hur jobbar vi, får våra patienter skriftliga behandlingsplaner, får de göra spirometrier, får de svara på astmakontrolltest, hur många har en okontrollerad astma av dem? Och så vidare. Erbjuder vi rökavvänjning till de patienterna som röker? Och det är för att man sen ska kunna göra förbättringsarbeten på den egna kliniken. Så det räcker inte att bara registrera in i registret. Man måste ta tillbaka datan och analysera för att göra det bättre. Och det här handlar egentligen på regional nivå, är det samma sak. Här behöver egentligen region, de som bestämmer i en region behöver också gå in i registren och titta hur ser det ut liksom på våra vårdcentraler i våra region. Varför skiljer det sig mellan de här två olika enheterna och att man försöker klura ut, ja men det kanske är de som har bättre resultat, kanske har en väl fungerande astma, allergi och KOL-mottagning medan den andra inte har det. Och då behöver man kanske sätta in resurser för att stötta upp den enheten som inte har en astma, allergi och KOL-mottagning. Så att ett registret behöver man använda på alla de här nivåerna. Och det är egentligen det här som kallas för kunskapsstyrning. Att man har från nationell, regional till lokal. Och så ska man ge den bästa evidensbaserade vården till patienterna. Jag kan lägga till också att på Luftvägsregistrets hemsida så finns det en flik som heter statistik. Och där har vi liksom öppen statistik. Så alla, oavsett om man lever med astma eller om man jobbar inom sjukvården, så kan man gå in och se hur det ser ut i Sverige. Vi kan följa olika indikatorer över tid. Har det till exempel blivit bättre av de som får svara på astmakontrolltest eller utförande av lungfunktioner? Och man kan också jämföra mellan regioner och enheter. Så det här är en öppen sida som alla kan gå in i och titta. Och det är bra. Den tycker jag borde användas mycket mer än vad den görs idag.
Du har ju kunskaper av astma från alla de här olika perspektiven i dina yrkesroller. Finns det någon kunskap som du har idag som du hade önskat att du faktiskt hade redan tidigare?
Oj, det är också lite svårt. Svårt att svara på. Men det jag kanske skulle vilja berätta för lyssnarna som lever med astma är att vi i Sverige har otroligt kompetenta astma, allergi och KOL-sjuksköterskor. För målet är ju att de här astma, allergi och KOL-sjuksköterskorna ska finnas på alla vårdcentraler. Och det här är ju ofta de personer som är spindeln i nätet i astma, allergi och KOL-mottagningar. Och man jobbar ju väldigt nära läkargruppen också i det här teamet, för det är ju faktiskt ett team. Så har man dålig kontrollerad astma så tycker jag att man kan knyta kontakt med en astmasköterska på ens egen vårdcentral. Och att den här personen kan säkert hjälpa en och stödja och vända liksom det här måendet till det bättre.
Kan jag som patient göra det astmakontrolltestet själv och hitta testet någonstans?
Ja, det kan man göra. Och det som är så bra med astmakontrolltest är att man kan enkelt googla sig fram till det via Google. Man skriver in astmakontrolltest och då brukar det komma upp olika alternativ på det. Men sen har vi också på Luftvägsregistrets hemsida har vi samlat en massa olika formulär så att man kan hitta den även där.
Jättebra. Då börjar vi komma till slutet av det här samtalet och vår tid ihop. Och då tänker jag ställa dig sista frågan. Vad gör dig lycklig, Caroline?
Och det är ju såklart att ens familj mår bra. Det gör ju en väldigt lycklig. Men också det här att få vara ute i naturen, till fots eller till häst. Eftersom jag då är en hästtjej.
Caroline, tack snälla för att du var med oss och var vår gäst här i Atopiker-podden idag. Och jag tror faktiskt att vi har blivit väldigt mycket klokare och vet mer om astma idag. Och det känns jätteroligt att man fortsätter att studera och forska på sjukdomen så att patientvården kan bara bli allt bättre.
Tack så mycket!
I nästa avsnitt av Atopiker-podden kommer ni få möta Sofia Jonhammar som under en lång tid mådde väldigt dåligt utan att veta varför innan hon faktiskt fick sin astmadiagnos. Missa inte att lyssna in på Sofias berättelse nästa gång. Och tack snälla för att ni lyssnade idag och vi hörs igen.